Hej och välkomna till det sjätte avsnittet av FLM-podden, en podcast från filmtidskriften FLM. Jag heter Jakob Lundström och är redaktör för FLM, och i dagens specialavsnitt kommer ni få möta författaren och numera även regissören Viktor Johansson. Han är ju aktuell med 2014 års bästa svenska debutfilm Under Gottsunda, som vi av en händelse direkt till DVD släpper med höstnumret av FLM. Och höstnumret finns nu ute i butik och går även att beställa via vår hemsida, så gör det. Och på tisdag den 23 september firar vi detta på Bio Rio i Stockholm. Ett unikt tillfälle att se Under Gottsunda på stor duk. Boka biljett via biorio.se. Men först då mitt Skype-samtal med Viktor Johansson. Trevlig lyssning.
Vad är det för låt ni har? Den är ju catchy. Nu hörde jag Västernås lite sen idag, så nu har jag gått och nynnat på den.
Alltså, det är ju Tangerine Dream.
Det är det! Att jag inte kände igen
det. Det är soundtracket till Thief, Michael Mann. Nej, men det är en film som kom på DVD tidigare år.
Men de är ju riktigt bra. De har gjort... Det är dels den här eldfödd Firestarter.
Mm.
Och sen en som heter Miracle Mile, som jag såg på tv när jag var 15 år och skulle egentligen gå och lägga mig sent. Han får ett telefon, den ringer i en telefonkiosk, och så är det någon som berättar missilerna är på väg, ryssarna anfaller, jorden kommer gå under. Då har de ringt fel nummer liksom. Men han är den enda som vet i Los Angeles att jorden ska gå under. Och sen är den här 80-talsmusiken, det är riktigt snyggt faktiskt.
Men det var roligt att du skrev där i mejlet häromdagen att det var du som gömde dig bakom pseudonymen.
Ja, visst.
Hur den uttalas, Andean eller Runner.
Ja, det är också en filmreferens med Indian Runner.
Just det.
Det finns ett instrument i mitt musikprogram Reason som heter Andean Pipe Dreams. Och det är för att det är en pipe, alltså en flöjt från Anderna, som jag använder mycket. Så det är nog därifrån Andean Runner kommer ifrån.
Men du är alltså renässansmannen här med...
Ja.
Du står ju bakom det här när vi gjorde DVD:n, när man skulle skriva produktionsuppgifterna.
Ja.
Då var det ju regi, foto, manus, klipp. Och sen hade du hittat på en pseudonym för att inte stå även under musik.
Ja, jag tror alltså, för det. Man kan inte göra allt själv. Det låter ju förnämt.
Men du...
Det gör ju... Gansland kallar sig också något ryskt Ivanova eller någonting när han klipper. Bara för att... Jag tror han tycker att det är pinsamt att han gjorde allting annars på Pavel Falkenberg kanske.
Men, men vad roligt att du gillar musiken. Jag tycker den skapar en härlig klangbotten till.
Ja, jo, jag säger det på regissörskommentaren. Alltså, kommenterar jag musiken där när det bara är en minut kvar. För då kommer de här kören eller barnskriken. Och sen är det att den ska likna Akira och Ghost in the Shell, alltså manga musik. Men de här japanska trummorna och så, de här skriken. Och det är också lite att jag vill att göra något oväntat just med förorten. För det är ju hiphop annars liksom som man musiksätter förorten med. Så den här förortsungar nu, och det är liksom
du såg den, för första gången eller såg du om den?
Ja, jag såg den första gången, fast jag har inte sett hela, måste jag. Men det är liksom hiphop och betong, det är ju, går ju hand i hand. Det är ju en...
Slitet.
Det är ju en kliché, alltså, ja. Så jag ville göra manga-musik och sen ville jag göra naturfilm i förorten.
Just det.
Och det var ju någon som sa det i eran intervju också, att när hon tänkte på sin förort så tänkte hon på naturen och... vildmarken och sina kojor och allt det gröna. Och i Gottsunda är det verkligen så att det är jättegrönt och massa mellanrum liksom av skog och gläntor.
Just det, du har redan hunnit bläddra igenom nya numret som har landat.
Yes.
Ja, vad skönt. Nej, för jag tänkte också på det med din film. Jag tror vi pratade i det samtalet i nya numret då, det nämns det där med att förorten inte bara är betong utan det är lika mycket natur. Just den här Ester Martin Bergsmarks film Någonting måste gå sönder tror jag nämnde där i något sammanhang också, som just har de här vad ska vi kalla dem, lyriska eller naturscenerna bakom typ Kungens kurva är det väl.
Någon ja, det var jättetufft alltså, för det där var ju lite bortglömda mellanrum och sådär. Alltså man ser ju dem om man bor där och om man är där, men när det ska gestaltas på film, då ska man liksom ta en bild som skriker förort, som just i förort sjunger.
Ja, just det.
Men det sa Elise Karlsson som intervjuade mig, hon sa också det att hennes uppväxt i Rinkeby, att hon kände igen det här i under Gottsunda, att det var så himla mycket natur och att det var så grönt. Och det är ju tufft att se det på sommaren liksom, att det ser ut på ett annat sätt. Och att, ja, men jag gillar ju såna här bilder av liksom blommor som spränger sig fram ur asfalten. Det finns ju en del sådana tankar i under Gottsunda, att det är någonting som ploppar fram, de här svamparna och blåbären som de knarkar och sådär.
Nu ska vi backa bandet till själva den här filmens upprinnelse, eller var processen började. För du, nu har jag tjuvläst lite då och vet lite mer. Att det började ju med en bok eller en roman som du skrev innan du då började det här Gottsunda Stories-projektet, den här workshopen, precis. Där du var skrivledare och några av de som medverkade i filmen också var med och skrev. Men hur föddes idén från första början?
Jag ville göra någonting om Gottsunda, för jag bodde nära där i Eriksberg, så jag hade min dotter på dagis i Gottsunda, så cyklade vi förbi en utbränd bil och så kände jag liksom, vad är det som händer? Och så var det också en bensindunk där i, och jag tänkte liksom på det här barnet som har kastat in den här bensindunken, och det, jag ville undersöka den här berättelsen som handlar om barnet och ungdomarna och istället för bilen. Så då började jag skriva på Den mörka sporten. Men den var inte världens bästa bok från början. Och för ja, hur mycket inblick hade jag liksom? Cykla runt.
Just det.
Och jag åkte bussen. Den blev sista sträckan blev inställd för att det var stenkastning på bussen. Liksom. Det är spännande. Då vill man ju veta vad det är som händer, men vad hade jag för riktig ingång alltså? Så då var den här Gottsunda Stories-workshopen lite som en välsignelse, för där fick jag ju träffa de ungdomar från Gottsunda. Och de hade ju så himla mycket fantastiska berättelser, liksom, de var jättepåverkade av det här. Jag förstod också hur det satt sig i psyket på dem och att tänka på sig själva som bilbrännare hela tiden. Och då skrev jag klart Den mörka sporten med alla de där upplevelserna. Det är någon så här parkourkille som kommer in i slutet av Den mörka sporten. Vad är han kallar sig? Dark Runner tror jag. Och det är så grymt namn alltså. Det är en riktig superhjältenamn tänkte jag. Jag tänkte på de här extremsporterna och subkulturerna som lite som superhjältematerial, mutantmaterial.
Ja, för det är intressant. Nej, men för det ser ju också i den här intervjun med Elise i numret. Just det där att man kanske, eller du kanske hade någon idé om, eller ni med den här skrivarworkshopen, att nu ska vi låta de här ungdomarna få skriva av sig den här socialrealismen som de upplever varje dag kanske i sitt närområde. Men att det är inte alls de berättelserna som poppar upp, utan det är deras fantasier liksom, och deras aktiviteter eller deras extremsporter eller subkulturer. Ja,
exakt. Det var ju väldigt mycket från deras tv-spelsvärldar också. League of Legends. Och de berättade det här som att det hade hänt igår liksom, i Gottsunda. Men det är ju riddare och allt möjligt. Ja, det var tuff kontrast. Och just det här att Dark Runner, att se en superhjälte, alltså ett inslag av fantastik i en sån, som jag tänkte, socialrealistisk berättelse om Gottsunda. Det var himla spännande. Mm. Och det tycker jag att jag byggde vidare på i Under Gottsunda också.
Nej, men för det är ju, man är ju ändå van att just se förorten med den blicken, så att säga. Eller nu ska man skildra ett problemområde, alltså människorna som lever här. Man vill göra kött och blod av dem, men man närmar sig dem med kanske någon typ av dokumentär / socialrealistiskt allvar.
Ja.
Och det här är ju, apropå kontraster då, så är din film fylld av kontraster, både då natur och grönska versus betong, och det här dokumentära uttrycket versus de här fantastiska superhjältehistorierna och vad det nu är.
Ja.
Är det du dras till, de här motsättningarna? De här?
Ja, men det är ju det som energi skapas av, växelström. Att det dras mellan två poler och sen börjar någonting vibrera. Alltså sådana motpoler är ju väldigt spännande.
Mm.
Ja, men sådana oväntade bilder. Jag tänkte på Den mörka sporten, var en tidig bild. En tenniskille med liksom det här tennispannbandet från Royal Tenenbaums. Och liksom den här munderingen som man tänker tennis. Så står han uppe på en skyskrapa i förorten och så fladdrar det liksom i någon mantel. Och så är han Batman. Det är sådana bilder som jag går igång på. Det där kan sätta igång en hel berättelse för mig.
Mm. Och du delar den här fascinationen då med de här kidsen uppenbarligen. De har samma...
Eller så styr jag in dem på det där. Nej, det är klart jag delar det. De är ju inne i superhjältevärlden såklart. Men om de säger någonting om de vill vara Batman, då kommer jag lite närmare diktafonen.
Just det, då märker de att nu sa jag något som han gick igång på.
Då blev jag intresserad.
Men skulle du se Under Gottsunda då, som då kom efter romanen, och eller hade du börjat tänka under att du skrev romanen och arbetade med den här workshopen att du ville göra en film också? Eller ser du det som en filmatisering av din egen roman, eller hur ska man...
Nej, det gör jag nog inte egentligen. Det är ju mest tennispojken, hans berättelse, som är från Den mörka sporten, och sen är det några sidokaraktärer då, eller liksom den allmänna stämningen av uppror i Gottsunda som är från Den mörka sporten.
Men då, den här, du gjorde en kortfilm också som inte jag har sett.
Nej, det är kanske bra.
Är du inte lika... Vad heter den? Den heter ju Tennispojken, nej?
Ja, precis. Jo.
Som visades på i Uppsala kortfilmsfestival.
Ja, det stämmer.
Som också har besläktat då med Den mörka sporten, förmodar jag.
Ja.
Men som inte finns med som extra material på DVD:n då.
Nej.
Förklarliga skäl.
Och jag har också tagit bort den nu från YouTube. Och
okay.
Nicole, han som är tennispojken, han gillar inte det här. För det var ju hans film liksom. Det var en halvtimme. Den hade helt fel format. Jag var mycket mer manusbunden. Den är stelare. Men nu, den definitiva versionen är... det som har hamnat i Under Gottsunda.
Mm.
Så den där får vara någon slags förstudie. För jag har ju också gjort till den här Wrestlarna, då finns det en berättelse som heter Webcam-flickorna. Där har jag ju också gjort en kortfilm om dem. Samtidigt som jag skrev den här boken. Och liksom, vad finns det för verkliga berättelser? Eller hur tänker man i den här situationen? Och hur fungerar de här tjejerna som vill göra någon slags punk- erotik, går det?
Men du har gjort, alltså, för det ser du också i den här intervjun då. Nu har jag läst på, så jag bara drar massa saker. Men att du har både pluggat film, eller var det på gymnasiet, eller har du läst, vad har du läst för filmskola, och förutom skrivarskola då, för du är ju ändå mer etablerad som författare, eller du har ju givit ut en del böcker, varav den mörka sporten är den senaste då. Men det här är ju din...
Smörgåssporten. Smörgåssporten.
Smörgåssporten, ja precis. En ny extremsport.
Om du säger något sånt där, då går jag igång.
Vad kan det vara? Smörgåssporten måste ju vara som i den här Stand By Me, den här inflikade historien om han som äter så extremt mycket paj.
Ja, det är det ju såklart. Det är ju extrem ätning, alltså att äta så mycket mackor. Smörgåsbord, det är ju något superexotiskt svenskt. Mm. Man, ja, sen äter de ihjäl sig. Mm. Jag kan skriva en
det
bok
har
om
något.
Det.
Tacka mig i efterrätterna. Eller i, yeah. Men vad heter det?
Jo, jag har gått film, kort och dokumentärfilmslinje på folkhögskolan.
Mm.
Ett år.
Men så då är du både, alltså, för jag har ju då snappat upp någon gång att du gjort någon kortfilm, men då framförallt tänkt på dig som författare och ett lysande namn, den här nätskriften du då
har, ja, visst,
varit med mycket. Och sen också för minnesgoda lyssnare så är du ju även en FLM-skribent.
Mm.
För en herrans massa år sedan.
Ja.
I begynnelsen.
Ja, men det är jag stolt över. Om berättarröst.
Precis, det kan vi återkomma till i och för sig. Det är intressant med tanke på Under Gottsson. Men jag tänkte just Victor Johansson, författare slash filmare. Det här är ju ändå din långfilmsdebut, Under Gottsson.
Ja.
Är du ren eller är du andra? Eller vad är det jag försöker säga? Alltså att,
nej, du har ju kallat mig renässansman.
Ja, just det.
Smörgåsmannen, så det är en smörgåsbordmannen. Så det är nog... Jag vill göra allting.
Allt. För du har ändå först nu då i alla fall gjort din lång... Vad är det som gör att det dröjer då tills du är så här gammal? Du är över 30 nu innan du gör din långfilmsdebut jämfört med då din...
Ja, jag är jättegammal.
Din debutbok skrevs ju när du var mycket yngre, man uttrycker mig så.
Mm, ja, precis. Men det är ju svårt att få en film gjord och också bli så bra så att man kan göra... trovärdig film. Alltså jag kan ju göra film rent tekniskt, men som jag säger, den här Tennispojken, då satt jag där så himla mycket och den blev en halvtimme och liksom det skavde, det var inte trovärdigt. Och då, jag kunde ju skriva en berättelse, det visste jag ju, det har ju gått bra för mina böcker, men det där steget till att skriva ner någonting och sen vad funkar på film.
Vad är det steget då? Det låter nästan, det är ju det här, en mystik i det, nästan, ja, en magi i att, visst, få det levande på film.
Ja.
Var det du gjorde annorlunda eller lärde du dem mellan, om du säger Tennispojken, att den blev stel eller inte trovärdig något?
Dels det manusbundna, att jag var ju väldigt stolt att jag hade lyckats skriva ett manus, och jag var ju bra på att skriva, och sen liksom visar man det för de här stackars skådespelarna. De fattar ju inte hur smart jag är som har gett dem så klyftiga repliker. Alltså man måste släppa på det här och vilja hävda sig och bevisa att man kan någonting.
Mm. Hade du skrivit så här int punkt och ext?
Nej, jag hade inte gjort det. Det har jag gjort på mitt första manus som är på engelska, som jag skrev när jag var typ 15 år. Och nu när vi pratar om Tangerine Dream och Eldfoot, så är det en uppföljare till Firestarter med Drew Barrymore.
Mm-hmm. Som inte har gjorts än.
Jo, det har gjorts en uppföljare, men det är nog inte baserat på mitt manus, tror jag inte. Men jag har inte sett den där uppföljaren än. Det la sig lite det där... Jo, men du vet, Firestarter, Prodigy-låten var också populär någonstans då. Och sen Drew Barrymore var i Scream. Och då tänkte jag, det här kan man ju casha in på något sätt. Så jag skrev en interiör... Eldfödd på 150 sidor. Men jag hoppas det finns på en diskett någonstans, alltså. Jag printar ut det, men...
Just det, du har den på någon floppy disk.
Ja,
någonstans.
Jag tror det.
Men då skrev du, vad är det man ska väl ha nu? Jag är extremt okunnig. Jag tror jag köpte någon sån här manusbok när jag var typ 15, för jag hade väl också någon idé om någon sån här.
Visst.
Hur ska man jag fattar inte hur man skulle skriva bara. Det var ju det här med int och ext. Det var ju typ det jag fick med mig. Alltså att man ska börja överst med att skriva om det interiör eller exteriör. Men sen är det väl något att det ska vara en minut per sida eller något sånt där.
Ja, att det kommer bli det sen.
Ja.
Fast det är Gilmore Girls där de pratar väldigt snabbt. Där är det dubbla manuslängden, för de måste liksom få med så himla mycket prat. Och det där är ju... Det är bara en mals för att det ska se bra ut.
Mm.
Men det är ju mest för de som ska arbeta med filmen. De sätter sig sen och beräknar att nu blev det jättedyrt för du har massa exteriörscener.
Just det. Det här utspelar sig i outer space. Det funkar inte.
Nej, exterior space.
Du har blivit friare då. Du har släppt de här försöken att leva upp till någon manusnorm.
Ja, och sen det här med att en film som jag såg nu, en dokumentär här om Stefan Jarl, att en film, han pratar om Kenta och Stoffe, att en film blir bara så bra som relationen mellan dig som regissör och de du filmar, alltså mellan Stefan Jarl och Kenta och Stoffe. Mm. Och de har ju en himla fin relation, och de där modsen bodde och sånt och allt sånt där. Och det är väl det också som har hänt mig under Gottsunda, att jag har fått en himla fin relation till de här ungdomarna. De finns i mitt hjärta nu. Och jag är mer intresserad av vad de har att säga än vad jag själv har att säga också.
Mm.
Men sen om de nämner superhjältar, då lyssnar jag extra noga. Men jag är väldigt intresserad av att lyfta fram deras röster istället för min egen hela tiden.
Så manuset blir en några stolpar?
Ja.
För det är ju också Tennispojken då inspelar in mer manusbunden, alltså nu är det skådespeleri, du ska spela ut de här replikerna som du beskrev.
Ja, exakt.
Så det är inte din modus operandi liksom.
Nej, fast det har ju kommit fram till nu då, över 30.
Ja, det är framme.
Så nu är jag vis. Ja, och jag spelar ju in min nästa film, Himmel över Flogsta, på samma sätt med den här extatiska sanningen, att jag vill att folk ska dela med sig och berätta om någonting som de känner väldigt starkt för. Då rycker ju de med mig som lyssnar.
Mm. Men det här är också, du gör ju film då, nämnde tidigare det här med regi, foto, manus, klipp och så vidare. Och det pratade du också med Elise om lite grann, det här do-it-yourself- approachen som du har till långfilm, som ju kanske är då, ja, skulle du säga att det är ett, till att börja med då, är det ett nödvändigt ont eller är det ett ideal eller en...
Ja, jag tänkte på det, att det är ett självmordsprojekt.
Det är det, kamikaze.
Ja, visst, för ibland så har det verkligen filmen lidit av det, att jag är så ensam. Jag har ju haft tur ibland att ha med mig två som sköter ljud. Och det är inte bara att de fixar liksom så att det låter bra, utan det är någon extra som lyssnar på de här ungdomarna. En, Victoria, hon hade till och med jobbat som lärarassistent till några av de här i moppegänget, och de liksom, man kände ju direkt att de var missförstådda. Alltså, hon sa det i skolan, så såg de som stökiga. Och sen nu liksom på det här sommarlovet, de får deras lärare riktar en mick mot dem och de får berätta fritt från hjärtat. Alltså, det är ganska häftigt. Det är häftigt vad det händer på en filminspelning. Det är ju mer än bara en ljudarbetare, utan det är ett extra öra som lyssnar på dem.
Just det, så det är inget självvalt martyrskap liksom, där med att jag ska göra allting själv, eller att du känner att du har samarbetssvårigheter och inte får folk att lyssna till din
Nej,
vilja.
Nej, verkligen inte. Jag skulle inte säga att jag är någon sån diktatorregissör. Och det vill jag inte vara heller. Men det är svårt utan pengar att få med sig folk. Men de var snälla som gjorde det. Sen blev det lite pengar åt dem på crowdfunding. Så det var ju bra.
Ja, men det är ju intressant ju. Apropå då do-it-yourself-grejen, så är det här ju en film som inte har blivit så, än så länge i alla fall, rikligt belönad i form av stödpengar från olika offentliga filmfonder då. Kan du berätta om det, eller hur? Du är ju ändå inte den typen av filmare, förmodligen, som just skriver ihop då ett 100-sidigt manus och skickar in då till SFI, som man väl brukligt gör, och väntar på att få en godkänt stämpel eller inte.
Nej.
Utan du satte igång.
Det skulle man, om man skulle klassa det, om man skulle sätta sig ut för att göra en dokumentärfilm, vilket jag också pendlar mellan från början, så då behöver man ju faktiskt inte skriva ett sånt här låst manus, och det är ju bra. Men jag tror spelfilmen lider av det, att jag bad tidigt i min filmkarriär Gunnar Bergdahl att
kulturchef på Helsingborgs Dagblad.
Jag gillar hans Ludmilas röst där om Tjernobyl-offer. Det var så hemskt, de blev helt svarta och sen föll huden av då. Och då frågar honom, kan inte du titta på det här manuset och säga om det är bra eller inte? Ja, jag kan göra det, men det är inte så man ser om en film är bra eller inte. Det behöver inte säga någonting att du har skrivit ett duktigt manus. Och det har han ju rätt i.
När var det här sen, då? I din karriär? Var det den här första Drew Barrymore-filmen eller var det någon senare?
Ja, det var kanske 5-7 år sedan.
Mm.
Då hade jag ingenting att visa upp. Och jag har inte riktigt haft så mycket att visa upp heller för SFI.
Mm.
Så de har ju också sett mig som en författare och hoppas det kanske blir förändring nu när den här filmen finns. Man får göra sin första långfilm gratis, jobba i ett år och sen har man någonting att visa upp. Det är moment 22.
Nej, men det är ju så verkligen. Jag tänkte bara nu, för jag inser att jag har ju kallat då i olika kundgörelser under Gottsunda för en experimentell dokumentär i princip då i brist på bättre ord.
Ja, visst.
Men du vill inte se den egentligen, insåg jag sen. Läste jag mig till en dokumentär, eller du skrev det till mig igår i ett mejl att du har inte hjärta att kalla den för en dokumentär, för du ser den mer som ett drama då. Eller den har ju den här hybriden mellan dokumentär och fiktionen då.
Ja.
Så du sökte ju ändå liksom från SFI då. Hej, jag gör en spelfilm. Du sa inte,
ja, visst.
Jag ska göra en dokumentär om ungdomar i Gottsunda. Då kanske hade låtit annorlunda, det vet man
inte. Ja, kanske. Men det är inte dött lopp än, för Baker Karim har sett den och han har författat filmen. Han ringde upp mig och sa, det är första gången någon har droppat eller nämnt Harmony Korine och det faktiskt har stämt. Så han förstår vad jag försöker göra.
Mm.
Det finns alltså en del Harmony Korine-posörer där ute som de filmerna var ju man ju se också. Men
han kanske har fått ett annat litet rykte nu efter Spring Breakers och sådär. Det var väl annat när det bara var Trash Humpers och sådär. Då kanske han inte droppades på SFIs konsultmöten. Men än så länge då, lottlös.
Mm. Nej, men jag har ju fått från Författarfonden stipendier som, för jag har ju visat då att jag kan skriva böcker, 80 000 i 2 år, och det kan man ju göra film för om man inte vill skriva för dem. Men det krävs ju lite pengar alltså, om jag ska jobba med det, eller om jag ska ta ledigt från jobbet eller hur man gör så.
Mm. Nej, men för det är ju för- och nackdelen då, som du själv diskuterar i den här intervjun i numret också, att det är ju ingen som stoppar en som när man är do-it-yourself-filmare, och att du kanske då kommer från, om man kommer från poethållet, så man är ganska soft med tittarsiffror och sådär, man är van vid att, och man är inte van vid att ha någon mångmiljonbudget heller, och det finns ju både en frihet och en ofrihet i det, antar jag.
Det, de sakerna du säger nu, det är ju ett väldigt kaxigt sätt att vara ödmjuk på. Ödmjuk på ett...
Ja. Kaxigt ödmjuk.
Nej, men det är ju ingen som har stoppat mig, nej. Man får göra film, alltså...
Ja, men det är väl det, ja, jag vet inte. Det kanske är mycket, mycket begärt av mig då, som inte är filmskapare som halvar omkring utan budget sådär. Lättare sagt gjort. Jag är ju filmredaktör som halvar omkring utan budget, höll jag på att säga. Men det stämmer inte riktigt. Men för just det, jag tror jag skrev det i samband med att vi berättade att vi på FLM då skulle ge ut den här filmen på DVD tillsammans med numret. Så att man har väntat ändå lite grann på någon reaktion kanske, eller av filmskapare som har gjort mer just... använt den digitala tekniken för att göra film på det här sättet som du har gjort, som man kan se bland annat i USA och väldigt mycket
Mumblecore-filmerna.
Precis, Mumblecore och allt vad det nu heter. De har ju liksom en annan infrastruktur av filmfestivaler och distributörer och sådär, så att det går ju liksom kanske att inte livnära sig på det i alla fall, men få filmen visad i fler sammanhang än vad man kanske får då i Sverige om det är en sån film som inte riktigt distributionsbolagen nappar på till biograferna.
Ja, jag har ju skickat mina manus till filmregissörer som jag beundrar ofta, här, så här, musikvideoregissörer i Sverige. Och vi har skrivit manus tillsammans baserat på mina böcker och liksom skickat till novellfilmsatsningar och fått avslag. Och då vore det ju så himla tufft om man tog all den här energin och all den här kreativiteten och do it yourself och jävlar anamma. Och inte liksom, som du sa, satt och väntade på bättre tider, utan vi har ju den här fantastiska berättelsen och djupforskat kring det här. Och du som regissör, musikvideoregissör, du kan göra film. Varför går vi inte ut och gör den här filmen? Och det ska vara en lång film, för annars är det inte värt något. Men där någonstans tar det stopp.
Mm.
Och det är också ett stort projekt med långfilm. Jag tänkte kanske inte att det skulle bli långfilm från början, för det är ju en massa olika berättelser. Men det är så fint det här när det fragmentariska sätts samman till liksom en, om man försöker snickra ihop en spegel igen. Det blir ju en väldigt tuff bild, en splittrad bild, men ändå en slående bild. Så det är väl där den här, därför den är en långfilm.
Och för att det är det enda som räknas.
Visst.
Man måste komma upp till liksom formatkraven.
72
ja. Jag tror du landade väl på 73,5 eller något sånt där, så att du är ju med råge.
Ja, jag var ju rädd när den skulle komprimeras till 25 bildrutor istället för 24, för då blir den ju kortare.
Mm.
Och det var inte så himla farligt. Men jag läste en bok också av Stefan Jarl, att han gjorde ju sina naturfilmer, och då var det de här fågelljuden som var jätteviktiga för honom. Han hade gått upp tidigt på morgonen och försökt fånga de här, och sen visade det sig att filmen skulle ställas om till 25 bildrutor och alla ljud förändrades för honom. Han gillade inte det alls. Så man kan ju vara nojig.
Nej, men jag tänkte på det, en sån himla intressant diskussion som är så full av fallgropar, höll jag på att säga. Det här med varför gör man inte bara film?
Ja.
När man tänker på den här mer eller mindre obefintliga svenska indiefilmen då. Jag tänkte på det för vi visade en... FLM hade en liten minifilmfestival för sex år sedan, var det väl nu. Alltså på Kulturhuset i Stockholm 2008. Och då visade vi en, bland annat då, Preludium av Johan Melin.
Preludium.
Som också var en sån här nollbudgetfilm i princip. Men då var det också så här att det skrevs då, tror jag, på Svenska Dagbladets ledarsida som hade varit på plats.
Mm.
Lite grann, om jag minns rätt. Titta, det går ju att göra film. Stöd är överskattat. Det är liksom att man hamnar i den diskussionen genast. Att det finns sån här, man vågar inte säga att gör film själv, för då blir det underförstått att ja, men slopa filmstödet när ni är på. Man vill ha mer pengar till Filmsverige, samtidigt som de som inte får pengar kan väl ändå...
Ja, det är svårt, för samtidigt hade ju inte just den formen som Under Gottsunde har, hade ju kanske inte blivit så mycket bättre med, om det var ett större team till exempel. Men jag tycker ju att skådespelarna och vi bakom filmen ska få betalt. Men det går ju heller inte att gå ut med liksom en stor apparat in i de här ungdomarnas liv och sen säga tystnad, tagning och sådär. Utan det här fick ju vara ett slags dokumentärt, väldigt så följsamt och mobilt filmarbete. Och då, precis, det blir ju en sån film på grund av att det inte finns några resurser. Mm. Och ibland är det ju jättefruktbart och häftigt hur man kan lösa allting.
Ja, som kanske inte heller hade, ja, men precis som du säger, att det är en typ av film som kanske dels inte får stöd just eftersom det finns vissa då kanske krav på, eller du som nybakad filmare i alla fall, debutant och författare, då man vet inte vad man får, så då vågar man inte stötta det.
Nej.
Med något miljonbelopp så där på rak arm.
Det kanske skulle heta Sune i Gottsunde eller någonting. Då skulle jag kunna få det här förhandsstödet så att det är en förväntad succé.
Eller Förortsungar 2.
Ja, visst. Som är en uppföljare på Rännstensungar, som är liksom, det är bara givna succéer.
Mm, det är bra. Sequels är det som funkar nu för tiden.
Mm.
Nej, men det finns ju, i botten finns det väl, alltså faran då som man ser, det finns ju en avprofessionalisering liksom, som jag antar att man är rädd för från filmhåll liksom, alltså aktiva inom filmbranschen. Jag vet att det har varit liknande diskussioner till exempel i Frankrike, som är ett väldigt, ett filmland som har mycket filmstöd rent traditionellt sett, om jämför med särskilt och USA och välfinansierad filmpolitik. Men där finns det också hela tiden den här diskussionen om det här negativa av att filmkulturen kanske inte alltid blir så särskilt vital för det, och att det finns unga filmare som vill göra annan sorts film som då motarbetas kanske av det här systemet av, just för att de riskerar då att avprofessionalisera filmkåren liksom, och gå på tvärs mot då kanske regissörsförbundet eller vad det nu är.
Ja, men det är spännande. Vi får väl se om jag kommer in i systemet nu, om mina filmer blir så som i himlen och helt ihjälkramade.
Ja, just det, Jesper Ganslant har gjort en resa ändå med, om vi ska se några föregångare till din film. Jag vet att du nämnt i alla fall Man tänker sitt av Henrik Hellström och Fredrik Wenzel. Och sen även då Ruben Östlunds I tarmongot. Som ändå är filmer som har några slags beröringspunkter med din film. Just det, att det är inte den här svenska manusprodukten.
Nej,
i botten. Och de har ju gjort annan slags film. Framförallt Ruben Östlund liksom har ju ökat på budget och sådär och utvecklat åt olika
håll. Han har behållit sig ganska bra. Han har ju sina... Han har ju sitt tillvägagångssätt och sina ämnen och liksom han har sina egna analyser. Sen tycker jag Gitarrmångot är en så himla vild och fin film. Det finns massa saker. Den består av saker som inte passar in i en långfilm. Och det är jättehäftigt att se. Jag gillar inte när det blir för koncentrerat. Ja, men turist verkar ju nästan så att det är koncentrerat till döds. Men jag har inte sett den.
Nej, men det är bra. Du kan skicka upp en ballong bara. En testballong.
Ja. Men i termogot har betytt jättemycket om Man tänker sitt också. Men sen så gjorde de Man tänker sitt-gänget The Quiet Roar. Och då var det liksom i marknadsföringen så talades det om James Bond-scenerier. För de är i en jättefin fjällstuga och i norska fjällen sådär. Och jag tycker redan där har man tappat bort sig. Alltså var inte Man tänker sitt en väldigt nära film om ett litet villa kvarter i Falkenberg, om liksom människor på gränsen till medelklass, och vad hände?
De gjorde någonting annat. Du får se det.
Ja.
Nej, men det är samma sak med Jesper Ganslant, för det där jag började, det jag tänkte på just, som gjorde Farväl Falkenberg och sen har gjort väldigt, det är ju i sig då lovvärt att han gjorde då Farväl Falkenberg, som hade en väldigt, stod ut verkligen när den kom 2006, och sen då Apan som var något thrillerförsök mer, och sen då Blondie som var något familjedramaförsök, och sen hans nästa film har jag för mig att det skulle vara någon Hollywood-thriller med Robert Pattinson.
Ja, visst.
Så det är där snackar vi om en resa, så var det jag tänkte med dig just, ditt nästa projekt som du redan har färdigställt, eller? Arbetar på det nu?
Ja, jag klipper på det nu. Allt ska vara filmat och klart. Himmel över Flogsta. Och det är ju en uppföljare då, kan man säga, för att sälja in det.
Just det.
Under Gottsunda.
Det är en annan del av Uppsala film.
En annan del av Uppsala, precis.
Det skulle du kalla det ändå. Det taglinen kanske.
en annan del av Uppsala. Ja, en annan del av Köping. Jo, man skulle kunna göra det. Men det är om studentområdet Flogsta. Alla studenter som inte passar in, som börjar klättra på balkongerna och de vill upp i himlen. Och de undrar om det finns någon ängel där som vakar över dem. Och sen hör man deras röster i någon slags väv. Hur de viskar i sina egna skallar. Och det är ju från Himmel över Berlin. Wim Wenders film.
Mm.
När änglarna går runt och hör allas tankar.
Mm. En remake alltså.
Ja, visst. Nej.
Vad hade du lärt dig då från Under Gottsunda, om vi säger så, till den här filmen som du spelade in nu i somras?
Ja, precis. Ja, vad har jag lärt mig? Jag har gjort
gjorde du något annorlunda liksom?
Mer eller? Misstag.
Det är så.
Harmony Korine har ju sin ideologi, mistake, som att det är misstagen som gör en film levande. Och han Han iscensätter en, liksom en labb där saker kan sprängas när som helst. Han blandar provrören och så pratar han om att scenen är liksom som en fotbollsmatch, så att man säger man spela och sen får det blir väldigt tråkigt att se på iscensatt fotboll, och så kan jag tycka att det är med film ibland. Så jag har ju försökt att göra samma misstag, tänkte jag säga. Mm. Nej, men jag försökte vara lika fri och låtit folk se vad som händer om de får klättra på väggarna.
Premiär Berlin 2015, eller?
Nej, jag tror, vet inte om den kommer in på någon filmfestival. Men det var ju fint, får ju fint med Berlin, ja, just det.
Mm. Det var inget skämt, det var alltså ett tips.
Ja, under gossen, du har ju nu fått blivit nekad en massa filmfestivaler.
Nej, men det känns ju, det finns ju en sån liksom innanför, utanför filmbranschen, om vi säger då, nämner det som en, så är du då utanför eftersom du inte har fått något stöd, du har inte fått äran att visa din långfilm här nu på någon filmfestival.
Nej, visst.
Vad ser du, vill du komma in i filmbranschen nu?
Men jag har ändå känt att jag och Elise Karlsson, vi skrev, innan vi fattade hur det gick till, så satte vi oss ner och skrev en hel tv-serie på 5 timmes avsnitt. Och så gick vi med den till SVT och sa vi, här har ni, kolla vad vi har gjort med vår energi. Ja, men det var, men då kände jag ändå att de fick upp ögonen för en, och man fick komma på de där mötena. Och ändå haft lite kontakt med filmbranschen, mest via regissörer som är liksom är mer inne i branschen än jag. Så jag har inte känt mig helt utestängd, men det är något med, det går inte, Götafilm, om vi nu ska jag nämna namn, som ringde och sa vi gjorde Det nya landet bland annat, och så kom vi och så läste de Den mörka sporten och tänkte att liksom att ja.
Intressant.
Ja, intressant. Och, så de var ju liksom intresserade och älskade boken. Men sen så ville de att jag skulle, de hade svårt att se det funka som film. Och då förstod jag liksom direkt vad de menade. Och då skrev de till mig, men du får gärna övertyga mig, eller du får gärna sälja in den. Och jag bara, nej, jag har ingen lust med det. Alltså, jag tänker inte pitcha någonting. Det är, för det kommer inte vara, jag kommer inte få med kärnan, eller jag kommer inte få med det där mysticism i någonting som är pitchat och sålt. Förstår du?
Du, underförstått så hörde du att gör den mer vanlig, eller förvandla den till en historia
sånt,
eller, som,
ja, visst, ja,
det, som har lite mer production value i.
Exakt. Simon och ekarna.
Du saknar production value.
Nej, men jag är intresserad av production value. Det finns ju den här scenen i Super 8 när de här kidsen gör film och så kommer det här tåget. De gör sina egna hobbyfilmer. Och så kommer det ett tåg och så skriker han production value. Så jag förstår vad det är. Det är när det står en brandbil på parkeringen i Gottsunda och brandmännen är inne och tränar, styrketränar. Och då sätter jag såklart mina longboardkillar på den här brandbilen. För det händer där, det är dokumentärt, men det är också något stort och fantastiskt och som liksom som höjer allting. Mm. Det är därför jag älskar att filma utomhus också. Det är ju fantastiskt ljus, och tänk på alla träd liksom som har vuxit upp under 100 år bara för att vara rekvisita och scenografi i min film.
Mm. Bra grej.
Det är production value.
Jag tänkte nu, eftersom jag är i den här ovana positionen att vara både filmkritiker eller
ja, visst,
och filmmånglare här nu när vi ger ut Under gott söndag,
visst,
så blir det blir en väldigt knäböjande intervju.
Ja, men du får gärna säga om du hade problem med någonting. Jag kan säga vad jag har
problem med film.
Nej.
Hur mycket material hade du då när du började liksom? Var det liksom filma och sen hur ska vi posta upp det här, eller var det mer?
Jag hade inte så himla mycket alltså, för sommaren tog ju slut Utan det handlade mer om att hitta fler folk som kunde ge liksom fler facetter till den här spruckna spegeln. Och också gå tillbaks och bygga vidare. De här barnen från Palestina, de kom ju liksom bara in på Palestina, och det är ju spännande och sådär. Men det blev något verkligen tufft när de satt sen i Palestina själv, som de hade tagit med sig hemifrån, och byggde de här slangbällorna. De var söger på att bygga slangbällor, men det är också det här misstaget. Sätt dem och bygga slangbällor för första gången på film, så får ni se hur det ser ut, om de är liksom natural born slingshotters eller om de bara är liksom klantiga ungdomar.
Den här filmen, Under gott söndag, är ju också en sommarlovsskildring.
Ja, just det.
Den är inspelad under sommaren, och den har ju den här overklighetskänslan, eller i alla fall äventyrliga lovkänslan.
Ja.
Det här mellanrummet som uppstår under sommaren, när bostadskvarteret kanske töms på människor och man behöver inte gå till skolan, och man glider runt planlöst med sina polare, som den här filmen fångar.
Ja visst, det är någon slags limbo, och det tycker jag det märks i filmen, att de är i det här limbot och svävar runt.
Som passar också bra med kontrasterna mellan som finns i filmen, och även mellan det dokumentära och det skrivna eller det fiktiva, de här fantastiska inslagen mitt i betongen.
Jo, det är tufft med någonting som aldrig landar, om man kan... Om man får göra film så, som aldrig landar. Mm. För det kan ju vara vad ett produktionsbolag menar när de vill att jag ska liksom sälja in någonting. Den här filmen måste landa, vart ska den landa? Men vad händer om man gör en film som bara svävar i limbo?
Du är ingen vidare kommunikatör, du är mer av en sån här...
Nej, alltså jag är ju poet, och de läsningar jag har fått höra av mina dikter, det är liksom ungdomar i skolan som läser mina dikter ibland sådär. De är ju helt fantastiska, och det är ju sånt som inte jag har tänkt ut. Jag är inte lika smart som dem.
Nej. Men sommarlovet då, är ett bra filmämne då? Eller bra tid att fånga på film, just eftersom saker... Man behöver inte vara fast i vardagens gråa lunk, utan det uppstår ett nytt utrymme också i det här mellanrummet, där man kan då växa fram som en liten blomma genom asfaltsgliporna.
Visst.
Så jag tänkte, vi brukar göra en lista i den här podcasten, där vi listar olika saker. Jag tänkte då att jag skulle lista bästa filmerna på temat sommarlov.
Ja.
Så då har jag bett dig ta fram några listor, eller tre filmer, och sen är jag själv inte...
Nej, jag har ju gjort läxan. Vet du vad du får? Sommarskola.
Just det, jag får sitta över.
Du får kvarsittning hela sommaren. Jag har ju då en bubblare.
Mm.
Barnens ö. Och nu snackade vi ju så som i himlen här, att det vore ju hemskt om jag landade där efter att ha kramats ihjäl av Filminstitutet. Och den anledningen till att den bubblar är att jag måste se om den. Men det är ju Kay Pollaks en tidig film.
En föregångare i genren skateboardfilm också.
Ja, visst.
Till Under gott söndag alltså.
Ja. Jo, då var det ju sån här fiskformade longboardaktiga skateboards som man hade, som var liksom, det var inte tanken att man skulle vara på någon ramp och göra ett trick, utan man skulle cruisa. Och det är ju tufft att se på film, alltså. Men jag minns den som så himla rå och tuff och lite vild sådär. Och då måste jag se om den verkligen är så. För sen är så som himlen är ju så himla strömlinjeformar och dramaturgiskt korrekt sådär, och död i himlen redan.
Ja, men en intressant bubblare. Det var också superlänge sedan jag såg den. Jag vet att vi gjorde en sån här omröstning för några år sedan, eller två år sedan var det bara, där vi bad kritiker och akademiker rösta fram de bästa svenska filmerna genom tiderna. Då var ju den, hade ju den några röster faktiskt.
Okej. Ja.
Så att vissa, det kanske också var i och för sig av nostalgiska skäl, det vet man inte. Men den är en bra bubblare som, eftersom den innehåller skateboard och sommarlov. Ja.
Exakt. Det är helt fantastiskt att det är Kai Pollak som har gjort den. Men sen på tredje plats, Jag är en krigare av Stefan Jarl.
Just det, som du höll upp här på DVD tidigare som ingen såg då av våra lyssnare.
Men det är en DVD jag fått av min pappa. För den är inspelad där vi kommer ifrån, Västgöta slätten. Fast det är ju ingen slätt där, utan det är filmat på Kinnekulle i stenbrott. Så det är indianer med i filmen och det ser väldigt ut som Grand Canyon eller något liknande. Det handlar om en kille som han, på sommarlovet så ser han några kampare nere i stenbrottet och sen så är de helt dräggiga och så är det, de spelas typ av pistvakt. Det är bara såna här birollsskådisar. Och så skjuter han pilbåge på ölburken så att han liksom sätter sig mot husvagnsväggen. Han vill försvara miljön och djuren. Och fåglar kan ju fastna i de där ölnäten och sådär.
En av Stefan Jarls naturfilmer.
Visst.
Eller naturskyddsfilmer.
Andra plats, Pavilion av Tim Sutton.
Ja, ah, just det. Den tror jag att du nämnde till mig i någon mejlkonversation. Kan det stämma? Ja. För jag har inte sett den själv eller hunnit se den.
Det är en sån där som från den här indie-filmsvågen i USA, filmat på någon systemkamera och som distribueras via iTunes. Så det är enda filmen, eller första filmen som jag har hyrt så där via iTunes, så att det verkligen funkar. Och den nådde ut. Det behövdes inte gå någon bioväg eller något sånt där. Det är några ungdomar som kör runt med BMX i Magic Hour. Och de driver runt planlöst i det här nuet som är sommaren, sommarlovet.
Det låter lovande.
Den får ni se. Han har gjort en ny film nu, Tim Sutton, som heter Memphis. Som handlar om en soul-sångare som vandrar runt i Memphis i Magic Hour. Och det är BMX också, så det verkar vara hans grej.
Ja, okej. Men tittar du mycket på den här typen av de här amerikanska indie-filmskaparna som ploppar upp?
Ja, jag är jätteinspirerad av den.
Du har ju nämnt redan Harmony Korine då, som är i och för sig av den gamla skolan.
Ja, visst. Det finns ju ett produktionsbolag i Nashville där runt Harmony Korine som heter Nomadic Independence. Och de har gjort Septien, heter en film om en man som kommer tillbaka efter flera år och helt skäggig, och så sätter han sig vid bordet med sina bröder och de liksom, vart fan har du varit? Ja, men han har blivit jättebra på basket. Och så kommer hans gamla gympalärare och psykar honom också. Han kommer tillbaka från livet han ville lämna. Men de gör jättehäftiga filmer.
Okej, det är filmer som knappt då går att se på festival i Sverige. Eller
nej, precis.
Tveksamt. Högst tveksamt. Så man då får, jag skrev en text om det, eller en kort text i nya numret om det, apropå just spännande film som aldrig når Sverige ett eller annat sätt. Som vissa av de här filmerna, det var också någon, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter. Amy Simets site. Nej, vad heter hon? Simets, hur den uttalas. Som gjorde en film för något år sedan. Hon som är med, en skådespelare i många av... bland annat med den här Upstream Color, om du såg den.
Ja, just det.
Men hon är även regissör.
Ja, gjorde en film som heter... jag har hört att hon är regissör också. Ja, just
Sun
det.
Don't Shine gjorde en film som heter för något år sedan. Så då kom jag ihåg att den ville jag också då se. Och då kunde jag ju ladda ner den på iTunes. Men jag tror att jag var tvungen att göra någon sån här hack. Att man typ låtsas befinna sig inom ett annat landsområde. Eller man låtsas vara amerikan via internet. Då kan man ju ladda ner de här filmerna. Nej, men jag skrev en sån kort text om det. Att det är ju värt att i någon form av cineastisk olydnad då hacka sig fram på nätet och så man kan få tag i de här filmerna.
Ja, det finns, ja, men jag är intresserad av den där mystiken kring filmer som, alltså filmer som nästan inte finns. Det finns en som heter When the World's on Fire som har visats en gång i Nashville, och det är, han heter James Clower, han gjorde en kortfilm som heter Aluminium Fowl, och han har gjort en långfilm nu med uteliggare och folk som är helt omöjliga att få se.
Det är ju alltid de filmerna, förutom de filmerna som aldrig har gjorts, de man är mest sugen på, så är de här filmerna som aldrig visas.
Ja, det är sant. Det är kanske bra att man inte får se dem. Alla fantasier är bättre.
Då har du kvar din best of the summer.
Nummer ett, det är ju en given. Den startade nog den här amerikanska indie, 2000-talets indie-scen. George Washington av David Gordon Green.
When I look at my friends, I know there's goodness. I can look at their feet, or when I hold their hands, I pretend I can see the bones inside.
Den har jag också nämnt att den har inspirerat.
Mm.
Det är gott sånt. Det är de vuxna, de jobbar hårt vid järnvägen, och barnen ser på deras ansikten. De har varit med om krig, men barnen måste få en sista sommar och liksom vara oskuldfulla och upptäcka allting. Try to find clues to all the mysteries and mistakes that God had made. De försöker upptäcka världen, alla sprickor liksom där solen kan sippra in. Och sen handlar det om George som har en ömtålig fontanell. Så han är liksom, han har ju en spricka i huvudet. Han är barn for life, alltså spädbarn har ju en öppen fontanell. Så han är liksom mottaglig för allting och överkänslig mot allting. Och det är en tuff metafor för att vara barn.